There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi är stolta att meddela att det här avsnittet är sponsrat av Valour's Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Två produkter som ger exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med noll i avgifter.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Är du taggad på att snacka krypto?
Ja, det är så härligt. Nu när inte bara techbolagen går ner utan krypto går ner också, då är det fantastiskt för allting lyser rött i portföljen. Men då ska man ju tänka att Kina förr eller senare kommer ta över hela världen, och i Kina då betyder en röd portfölj att det går bra. De har ju tvärtom.
Jag gillar hur du tänker.
Grönt är när det går upp, grönt är när det går ner. Så att, I'm a winner,
ja, och får man,
whatever happens.
Och får man inte ihop det med grafen, när du bara vända upp och ner på skärmen. Så är allt löst.
Exakt.
Helt rätt. Maus lilla röda, det skulle man kunna kalla min portfölj. Vi ska ju snacka lite krypto faktiskt, och försöka ge lite en annorlunda perspektiv av krypto och tillgångar. Vi vill liksom inte fokusera nu på att förklara vad en blockkedja och hela den biten. Det tycker jag vi gjort förut. Men har du inte förstått vad en blockkedja är, så kolla upp det. Läs Bitcoins white paper, det är inte så himla långt. Det är ju blockkedjan som är det innovativa med krypto och gör att det skiljer sig från till exempel tulpanlökar.
Exakt.
Sen kan det fortfarande vara en bubbla såklart, en prisbubbla oavsett. Men det är inte samma sak som, det är inte bara luft i alla fall.
Exakt. De flesta som lyssnar har väl hört talas om liksom att Bitcoin är digitalt guld och det ska förändra hela det finansiella systemet, men det känns alltid lite som att det är ett copy-paste-svar. Det är sällan man får någon bredare förståelse för vad krypto är, varför krypto är intressant. Så vi vill prata lite om hur de här digitala tillgångarna passar in i en framtid då människan blir allt mer digital. Det här handlar alltså lite om the big picture. Så jag tror, även om du inte är intresserad av krypto i sig, så kanske du är intresserad av digitalisering, kanske intresserad av gaming, intresserad av det här metaverse och så vidare. Och då tycker jag att du ska lyssna på det här avsnittet, för du kommer att ha, ni tycker det här är rätt intressant.
Ja, det händer ju mycket. Jag såg nu till exempel att Roblox, alltså det här mobilspelet som är omåttligt populärt, framförallt bland yngre, som vi har pratat om tidigare, de börsnoterades i år. De hade lanserat nu en exklusiv kollektion tillsammans med Gucci, alltså kläder i spelet, märkeskläder i spelet. Och den här typen av teknik tycker jag dessutom blir väldigt intressant när den kombineras med just krypto och NFT, alltså där man kan göra digitala varor helt enkelt unika. Så du kan alltså köpa en Gucci-tröja i spelet, och det är inte bara att du får ett skin som gör, alltså ett utseende i spelet som gör att alla ser att han köpte en Gucci-tröja, utan du skulle faktiskt också kunna koppla den här till då blockkedjan och därmed kunna bevisa att ja, det är jag som äger just exakt den här tröjan, och sen kan då sälja vidare den till andra spelare när den blir mer exklusiv. Så att det är, jag tycker det är jätteintressant, det knyter ihop allting, och blockkedjan och krypto liksom överlag, det ger ju verkligen, öppna upp möjligheten att sätta ett värde på digitala saker, och det är lite det vi ska prata om idag också.
Exakt, men innan vi drar igång så vill vi bara säga att ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vad då, Niklas?
Med risk. Nu kör vi. Ja, och vad passar bättre nu när vi ska snacka krypto än att vi faktiskt är sponsrade av Valorous Bitcoin Zero och Ethereum Zero, som är två certifikat som du kan handla i din ISK, och de har inga avgifter till skillnad mot många andra Bitcoin och Ethereum-papper som finns tillgängliga. Så är du intresserad av att handla krypto i ISK, ja då kan du kika in Valorous Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Och nu såg vi dessutom, vi nämnde ju det förra veckan, att de hade skickat in ansökan om att få ett gäng till kryptovalutor tillgängliga på sådana här certifikat. Och nu har de gjort det. De har bland fått in Cardano. Och det tror jag faktiskt både jag och Fabian har köpt lite grann av. Så nu äger vi Valors Cardano-certifikat.
Ja, och det är inte bara vi. Det är även allas favoritvargs favoritkrypto. Om ni förstår vem jag menar.
Ja, men precis.
Så det är många som är på det tåget.
Ja, och Cardano har gått sjukt bra. ADA är väl ticken. Gått sjukt bra. Det har blivit typ en av de topp 10 för största kryptos just nu. Så den har gått väldigt, och har väldigt mycket intressanta projekt i bakgrunden. Sen kan den återigen vara övervärderad. Det är svårt att sätta värde på krypto. Men jättespännande, de fick även sin Polkadot-certifikat godkänt, och förhoppningsvis kommer det komma ännu fler kryptovalutor via Valors certifikat.
Ja, och det är som sagt extremt intressant eftersom man slipper skatta på sin vinst, vilket
eventuell vinst kanske man ska tillägga.
Eventuell vinst som man måste göra om man köper de faktiska coinsen. Så det är otroligt smidigt, det är väldigt skönt i deklarationstider, och därför kör jag med just certifikat i portföljen.
Vi säger stort tack till Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Vi är också sponsrade av Fidelity International och deras fantastiska fonder är med oss igen. Och vi vill lyfta upp något som verkligen har varit på tapeten senaste åren, och det är hållbara investeringar.
Fidelity, de ser ju inte hållbarhet som någon fluga, utan en nyckelfaktor som är här för att stanna. Man anser också att det bör vägas in i varje investeringsbeslut. Lika djupt som man granskar sina portföljbolags tillväxtmöjligheter, så tittar man alltså på just även hållbarhetsarbetet.
Och i och med det har man till och med utvecklat egna hållbarhetsbetyg som man ger varje bolag man träffar och eventuellt investerar i. Och på så sätt kan de då systematiskt följa hållbarhetsarbetet i fonderna. Jättebra för både Fidelity, miljön och investerarna. Och man har faktiskt ett helt team på Fidelity som enbart fokuserar på just dialog och påverkan med de bolag som Fidelity investerar i. Så man försöker verka för en bättre värld helt enkelt.
Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
Men glöm förstås inte att alla investeringar kan både öka och minska värde. Och det är såklart viktigt att läsa alla prospekt samt KIID-dokumentet. Vi säger stort tack till Fidelity. Vi är den här veckan också sponsrade av fintechbolaget Saveland Group som ska börsnoteras på First North. Och det här är ett samarbete tillsammans med IPO.se som har skrivit en liten längre presentation av bolaget på deras hemsida. Bolaget arbetar inom peer-to-peer lending samt bolagsfakturering och tillhörande tjänster. Två områden som Saveland menar har hög synergi som resulterar i kraftig tillväxt. Man förvärvade faktiskt nyligen Bilecta som tillhör just det med bolagsfakturering. Ett bolag som jag själv varit kund till, eller är kund till och med, och de är faktiskt riktigt, riktigt bra.
Savelands omsättning uppgick till 56 miljoner kronor under 2020, en tillväxt på 25%. Man uppnådde även en milstolpe med över 1 miljon hanterade fakturor under 2020. Det här är en ökning på 400% sedan 2018. Det är något att skryta om.
Savelands är alltså en intressant IPO som ni borde kika in. Och det kan ni göra antingen genom att gå in på IPO.se och klicka på den stora knappen där det står Savelands så ni kan läsa mer om dem. Där hittar ni också länkar till alla nätmäklare där ni kan signa upp er om ni är intresserade av att teckna en aktie. Sen tycker jag också att man ska gå in på Twitter om man har det, och följa Ludvig Pettersson, Ludvig med W. Han heter @ludvvigs, och det är alltså vd och grundare av Savelend. Väldigt aktiv på Twitter och kul att följa, inte bara om man följer Savelend utan allmänt också. Och teckningsperioden för Savelend, den pågår fram till 28 maj 2021 och kan tecknas hos din nätmäklare. Vi säger stort tack till Savelend och IPO.se.
Ja, idag ska vi snacka lite krypto, men egentligen för att förstå krypto och vart det platsar in i liksom hela det här ekosystemet, det digitala ekosystemet, så tycker jag att man måste börja lite med historia. Runt 2000-talet så var Alan Greenspan chef för Fed, och i samma veva så börjar man se acceleration av en skuldbubbla. Man använde helt enkelt räntor för att stabilisera marknaden. Och det här ledde ju till problematiska konsekvenser. Till exempel så tenderar ju lägre räntor att leda till att människor lånar mer pengar. Och det gjorde de också. Och det ledde oss in i bland annat 08-krisen.
Precis, finanskrisen där fastighetssektorn framförallt var väldigt, väldigt övervärderad. Eller privata fastigheter. Och det man kan se som problemet här, det är väl att många hävdar att man inte har löst 08-krisen än. Vi sitter fortfarande på ett extremt fragilt system som är väldigt, väldigt uppbyggt och på egentligen att man har låga räntor och höga skulder. Ja, vi har pratat om det här tidigare, bland annat genom att kolla på de här zombieföretagen, så här företag som inte genererar någon vinst egentligen utöver det liksom alla räntor de behöver betala på sina lån. Och vi såg också det på eurokrisen som hände några år senare. Så helt enkelt, vi har hamnat i en position där man anser att det är farligt egentligen för marknaden att leva sitt eget liv. Så det enda vi kan göra för att hålla marknaden upp är att trycka pengar.
Ja, då kan man ställa sig frågan, varför är det farligt? Ja, bland annat har du ju generationer som babyboomers som helt hade wipats ut sitt sparande, sina investeringar om man lät marknaden leva sitt egna liv. Institutioner hade gått omkull. Men sen hade ju också hela ekonomier lidit av ekonomisk stagnation. Se till exempel Japan och vad som hände där för 30 år sedan.
Precis, där pratar man om det lost generation.
Exakt, så den här så kallade debt-cykeln är väldigt ohållbar. Och det här är något som snackas väldigt, väldigt mycket om i makro, om man följer makro. Men det snackas även väldigt mycket om det i krypto. Och därför har man ju sett många gamla makromänniskor, till exempel Stanley Druckenmiller, till exempel Paul Tudor Jones, röra sig mot krypto.
Ja, och det är inte så konstigt. Bitcoins white paper släpptes väl 2008 eller om det var 2009. Den kom ju egentligen, Bitcoin kom ju egentligen som ett svar till och med på finanskrisen, där just Satoshi Nakamoto, om det nu var en person eller en grupp, tyckte att centralbanker borde liksom, det de håller på med kommer försvaga dollarn så pass mycket att den till slut kommer gå till noll, och därmed behöver man ha ett alternativ.
Exakt, och det här accelereras fantastiskt mycket under 2020 i det som egentligen skulle varit den största recessionen någonsin. Du såg ju att hur många privatpersoner, hur många bolag som helst höll på att konka, och vad gjorde staterna då? Jo, de gick ju liksom och satte in pengar på folks kontot och fördröjde den här insolvensen. I stort sett gör centralbanken och stater allt för att undvika insolvens. Och jag tror att det är en av anledningarna att tro att räntor inte kommer höjas framöver, för att det kommer ju förstöra chanserna för recovery. Det är ju mer rimligt att centralbanker kommer fortsätta göra det de gjort de senaste 20 åren och försöka hålla ner räntorna med all sin kraft.
Mm. Och då kommer ju någon såklart sätta sig emot det och säga, ja, men de kan ju inte kontrollera marknadsräntorna. De kan ju kontrollera vissa räntor, men kan de verkligen kontrollera till exempel 10-åringen som vi har sett stiget nu på när vi har fått lite inflationssiffror? Men det är faktiskt så, både Europa, Japan och CERN har redan det som kallas för yield curve control, det vill säga man kontrollerar räntekurvan, alltså skillnaden mellan korta och långa räntor. Och USA är också på G, och då kommer man i princip kanske kunna störa ut marknaden så den inte kan prisa in inflationen. Man kommer tvinga ner räntekurvan egentligen.
Exakt, så om man tror på räntehöjningar framöver, då tror man ju att centralbanker kommer fundamentalt ändra hur de hanterar marknaden från vad de har gjort de senaste 20 åren, framförallt de senaste 10 åren. Och att de kommer vara villiga att acceptera konsekvenserna av den höjda räntan. Jag tror inte att centralbanker eller stater är villiga att wipa ut hela generationers besparingar, investeringar.
Nej, och bara lite kort liksom ytterligare bakgrund här. Och nu låter vi som såna extrema björnar liksom, och så extremt negativa.
Men äntligen
vi lägger egentligen bara fram de fakta som finns. Det som hände är att man har ju byggt centralbankerna på det som kallas för keynesianism. Det vill säga att man tror att man kan hjälpa ekonomin plana ut ekonomin lite grann genom att till exempel styra räntan. Och tanken med keynesianismen då, det var ju att när ekonomin går på högvarv, då ska man höja räntorna och så att man inte får bubblor, och när den går dåligt ska man sänka räntorna så man accelererar ekonomin, och då planar man ut den här kurvan. Problemet är att det är aldrig någon som vill höja räntorna när ekonomin går bra, och det är inte så konstigt, det är precis samma sak som en politiker. Ingen politiker vill gå ut och lova skattehöjningar eller neddragningar, man vill ju bara lova gratis saker, att man ska ge saker. Och det är egentligen samma sak med en centralbank, man vill ju inte vara den centralbanken som höjer räntorna. Det är bara att kolla på Powell, han gick ut och försökte prata om att man skulle ha tapering, alltså sänka balansräkningen, men också höja räntorna. Ja, och då fick han extremt mycket skit av bland annat Trump. Och nu vände han på skutan och nu är de istället ute, precis som Yellen och Greenspan och försöker prata marknaden till lugn. Så fort marknaden dippar lite grann så ska de ut och lugna marknaden.
Ja, och det man ser resultatet av det här, det är ju liksom rekord i underskott hos väldigt många länder, i stort sett alla länder. Man är teoretiskt bankrutt. Och ja, vad är svaret på det här då? Jo, man finansierar skulderna genom beskattning, inflation och nedvärdering av sin egna valuta. Jag tror inte det kommer som en överraskning för någon som lyssnar här att beskattning världen över kommer öka i och med bland annat covid. Men det finns inte mycket man kan göra åt det. Sen har, som Niklas säger, de har ju ett inflationsmål. Och där försöker de ju nå med massiva stimulanspaket. Och troligtvis kommer det här fortsätta, eftersom de signalerar att det kommer fortsätta.
Ja, och det jag menar med beskattning och inflation, alltså det man kan göra för att minska statsskulden som blir av att man lånar upp och trycker pengar, det är ju som sagt, antingen kan man höja skatterna så folk faktiskt betalar av den skulden, eller så sänker man välfärden och investeringar staten gör och därmed betalar av skulden, lite som regeringen Reinfeldt gjorde med Anders Borg i spetsen som gästade podden för några veckor sedan. Men det är som sagt ingen politiker som vill göra det. Så istället blir ju antagligen inflation som gör att vi betalar av de här statsskulden. Det vill säga, vi inflaterar pengarna så pass mycket att skulden inte är värd någonting längre.
Exakt, så centralbankerna, de köper bonds, de printar pengar. Men senaste 10 åren, vart är inflationen? Den har inte kommit, i alla fall som de mäter. Och då kan man fråga sig vart det här pengantryckandet tar vägen. Aktiemarknaden har ju som känt gått upp på grund av quantitative easing, på grund av det här pengatrycket. Men om man kollar på volymer och inte på priset, så har volymen faktiskt inte stigit. Då kan man ju ställa sig frågan, vart kommer den här värdeökningen ifrån om det inte finns en volymökning?
Ja, precis. Volymen borde ju öka om det finns fler pengar i systemet.
Ja, och det här är väldigt intressant iakttagelse från Real Visions Raoul Paul. Och vanligtvis så räknar man tillgångspriser i dollar, men det kanske är rimligare att mäta det i köpkraft. Ställer man värdeutvecklingen till exempel S&P, guld, fastigheter mot Feds balansräkning, alltså hur mycket pengar som har tryckts, ja, då har de här börserna faktiskt legat flat sedan 2008. Det har inte varit någon utveckling alls.
Nej, och där har man sett också många som har delat den här grafen, vi har nog också gjort det, där man delar aktieindexutvecklingarna på money supply, alltså penningmängden. Då ser man precis samma sak. Så att det är mycket av uppgången vi har sett beror ju antagligen på att det har tryckts mycket, mycket mer pengar. Därav också tror jag att vi ser ökade priser i princip allt annat. Det är i vin, i konst, i bostäder och så vidare.
Ja, exakt. Alla tillgångar med begränsad tillgång som fastigheter eller vin som du nämner, de har ju ökat i pris i dollartermer, i valutatermer, men justerar man för pengamängden så har det legat flat.
Och det är helt enkelt så att i princip allting som har ett begränsat utbud har ju stuckit upp i pris, i alla fall om man tittar på det liksom i kronor och ören. Men det vi menar är att köpkraften är inte så mycket större. Säljer du din bostad idag som har gått upp väldigt mycket pris, ja, då får du inte så mycket mer för pengar än vad du fick för ett årtionde sedan. Man har ju alltså behållit bara egentligen sin köpkraft. De som är stora förlorarna är de som har haft pengarna på ett sparkonto eller till ett bankkonto helt utan ränta. Det har stått helt stilla. En liten kort apropå där bara, eftersom jag nämnde investeringar i vin. Vi kommer faktiskt ha 2 gäster som kommer hit och pratar om investeringar i vin, vilket jag tycker skulle bli jättekul. Maila gärna era frågor om det till podcast@marketmakers.se.
Så priset för gods faller, men priset av de här begränsade tillgångarna går upp. Och det som egentligen händer är att de här tillgångarna prisjusteras efter pengatrycket. Det är alltså inte bubbla på börsen, utan en bubbla i tryckandet av pengar. Och det här är inte bara i USA, det är världen runt. Jämför du MSCI World Index med G4 centralbanks balansräkning, så får du liknande resultat. Alla tillgångar ser ut som de har gått upp i värde, men egentligen har de bara offsettat nedvärderingen i valutan. Och det är kanske lite krångligt att ta till sig, men tänk till exempel Venezuelas aktiemarknad. Kollar man på aktiemarknaden är inhemsk valuta så ser det ut som den har gått mot månen. Den bara stuckit iväg hur mycket som helst. Men kikar man i dollar så ser man att den helt har kollapsat. Och det här är det vi har sett på alla världens börser. Du behöver bara titta i andra termer än den lokala valutan. I det här fallet balansräkning.
Precis, och anledningen till att det blir lite svårt att se det här utifrån. I Venezuelas fall är det enkelt, för deras valuta är högre inflation än alla andra. Men i alla utvecklade länder som Sverige och USA och så vidare, så ser man det inte, för dollarn och svenska kronor har ju tappat lika mycket värde tillsammans. Så det går liksom inte att jämföra. Det är inte så att dollarn specifikt har nedvärderats, utan man måste se något annat värde. Därav att en del då till exempel tittar på penningmängden. Så kan man diskutera om det är riktig inflation eller inte, men ja.
Exakt, om alla centralbanker håller på med pengatrycket, då nedvärderas ju alla pengar, alla valutor. Så det är jättesvårt att jämföra mellan dem eftersom alla nedvärderas. Och det här är lite vad det Raoul Paul går in på och kallar för stealth destruction. Eftersom man inte ser någon tydlig kollaps i räntemarknaden, man ser inte någon kollaps på aktiemarknaden eller någon annan marknad, utan kollapsen sker i purchasing power, i hur mycket du får av dina pengar, värdet på dina pengar. Det är där kollapsen sker. Och det här händer i smyg och inte alls uppenbart för människor.
Och nu sitter alla lyssnare här i total skräck och undrar, vad ska de göra för att försvara sina pengar? Och tidigare har ju svaret på det varit mycket guld. Eller ofta pratar man om att guld är liksom svaret i det man använder för att skydda sig mot centralbankerna. Det vi tror dock som är ett intressant skifte som kanske sker nu, det är väl att den generation som kommer nu och som börjar investera, ja, för dem är inte digitalt någonting overkligt. Digitalt är precis lika verkligt som det som inte är digitalt. Alltså behöver man inte ha guld, utan man kan ha digitala saker, till exempel Gucci-kläder i spel som vi nämner i Roblox, eller kanske den tillgångsklass då som har helt outperformat senaste årtiondet, och det är ju Bitcoin och andra kryptovalutor.
Det finns faktiskt en till marknad som har klarat sig bra senaste årtiondet, om än inte lika bra som Bitcoin, och det är Nasdaq. Och ni kan säkert tänka ut vad de två har gemensamt, men om ni inte kan göra det så återkommer vi till det lite senare i podden.
Och som sagt, Bitcoin då, problemet är, pratar du med någon som är lite äldre och inte så intresserad av teknik kanske, så förstår de inte varför skulle någon köpa en digital valuta, varför ska man liksom köpa det digitalt? Ja, och så försöker man då förklara att det är en viss skillnad, vi som är lite yngre generationen och är uppväxta med internet och datorer, vi ser digitalt precis lika verkligt som allting annat. Och med blockkedjan, som jag var inne på lite i försnacket här, så med blockkedjan, så den stora innovationen med den är ju att man kan helt plötsligt säkerställa ägandeskapet av någonting digitalt. Så även fast du kan kopiera kod oändligt mycket, så kan du liksom inte kopiera koden på en kryptovaluta, utan du vet exakt vem den tillhör. Nästa fråga då som alltid dyker upp, det är ju, okej, men vad ska man använda bitcoins till? Är det en valuta eller vad är det för någonting? Och då pratar man om att, ja, en del tycker att det är en valuta. En del andra ser det då istället som en store of value, det vill säga precis som guld, det ska försvara köpkraften. Men kritiken då, det är hur kan en store of value fluktuera liksom tiotals procent inom loppet av en vecka? Vi har sett en krasch nu, det är 20-30% ner bitcoin på bara liksom 1-2 veckor. För att bland annat Elon Musk twittrade lite att Tesla skulle sluta acceptera bitcoin som betalmedel. Alltså det är ju inte en store of value. Så folk blir väldigt liksom nervös och så av att titta på priset på bitcoin. Men det man skulle kunna argumentera för är att man ska kolla på köpkraften. Och bitcoin har ju behållit sin köpkraft över tid. Priset, ja, det fluktuerar jättemycket. Men det är köpkraft man ska fokusera på. Så att bitcoin kanske ska ses ett store value-perspektiv då. Men med liksom en form av call option på framtiden. Alltså när centralbanker har makten att förstöra pengens värde, ja, då är det väldigt underskattat att ha tillgångslag som helt står emot det. För när de trycker med pengar, ja, då går bitcoinpriset upp. Så det är ett system man egentligen vill försvara sig mot, det hedgas mot, om man äger guld eller i alla fall bitcoin.
Exakt, och jag tror varken du eller jag, Niklas, tror att bitcoin på något sätt kommer att bli framtidens valuta.
Men nej, den tar ju för lång tid att överföra och den är för dyr. Den är jättesnabb att överföra över landsgränser, men mellan dig och mig, ja, då är det bättre att swisha. Och det kostar alldeles för mycket att skicka bitcoin.
Så är det, men jag tror ändå att det har... Men jag tror ändå att det kommer vara en grundbult i hur det framtida finansiella systemet ser ut. Och då kan man ju ställa sig den här följdfrågan. Vad var det egentligen som Bitcoin och Nasdaq har gemensamt? Och det är nätverkseffekten. För vad är Nasdaq uppbyggt av? Det är de här techbolagen som kom på 2000-talet och 90-talet. Och kollar man på techbolag sedan 1994 så har cirka 70% av allt värdeskapande inom tech kommit ur just nätverkseffekter enligt en studie av VC-firman NFX. Det är alltså bolag som kan utnyttja nätverkseffekter och har en asymmetrisk uppsida. Och vad är då en nätverkseffekt? Jo, helt enkelt, ju fler användare på plattformen, desto större värde får varje individuell användare. Och det här innebär ju att ju större plattformen växer, desto bättre blir den. Och så tenderar jag att locka in ännu fler användare, och så blir det ännu bättre, och så vidare. Tänk till exempel Facebook eller Instagram eller en annan social plattform. Skulle bara du och den konstiga killen du sitter och poddar med vara medlemmar, ja, då skulle det inte finnas så mycket värde att vara med där, eller hur? Men om din familj, dina vänner, dina idoler och så vidare är på plattformen, då helt plötsligt är det mycket mer lockande att vara med.
Jättetydligt exempel Twitter, som jag inte själv använder på väldigt många år, och de flesta fortfarande tycker är en jättemärklig plattform. Men när man insåg att okej, det här folk som gillar aktier verkar hänga, ja, då helt plötsligt blir plattformen jätteviktig för en.
Exakt, och det här är ju det som kallas för Metcalfe's law. Alltså, värdet av ett nätverk ökar när antalet noder ökar. Och därför har man ju sett ett rally just techaktier senaste årtiondet. Och ja, troligtvis kommer man fortsätta se det, för nätverket blir större, blir starkare, blir mer värt. Men det är inte bara techbolagen som har ett nätverkseffekt. Bitcoin och annan kryptovaluta har också ett nätverk som lyder under nätverkseffekter. Även om användare får ett användarvärde av att använda till exempel Facebook och utnyttja deras nätverkseffekt, så får de inget monetärt värde. Det här monetära värdet går ju till aktieägarna. Bitcoin är ett nätverk som, till skillnad mot teknikbolagen, belönar alla när nätverket växer. Och det här gör ju en väldigt robust nätverkseffekt. För inte bara får du användarvärde när du går med, utan du blir belönad när du går med. Och nätverkseffekter är ju exponentiella, fungerar ju som ett spindelnät. Desto större spindelnät, desto större är ju cirkeln. Och det här är ju varför man säger att bitcoins prisutveckling också är exponentiellt. Det är ju nästan ett nätverk i sitt renaste form. Och nätverkseffekter blir bara mer exponentiella över tid.
Ja, det är ju det som är häftigt. Man har nästan som en ränta på ränta-effekt i, när det gäller exponentiell tillväxt. Eller det som är exponentiell tillväxt. Vi har dessutom Ethereum också, som är en väldigt intressant teknologi och är väl världens näst största kryptovaluta sett i market cap. Den är verkligen inte dock en direkt konkurrent mot Bitcoin, utan den har ju egentligen ett... Där har man egentligen tillgängligt gjort att man kan då köra appar och applikationer på plattformen eller på deras blockkedja. Så där har man ett stort ekosystem med användare, appar, utvecklare. Hela det här med DeFi, alltså Decentralized Finance, som bygger på det. Så man kan väl kanske säga att om Bitcoin då är ett store of value, då är väl Ethereum och även det här Cardano som vi nämnde i början snarare kanske ett internet of value. Alltså man kan köra som ett internet ovanpå den plattformen.
Exakt, och det är ju rätt troligt att allt som byter händer kommer digitaliseras. Det är väldigt sällan folk handlar med cash överlag i väst. Det sker ju oftast digitalt, till exempel via Swish. Och då ställer sig frågan, varför ska man använda infrastruktur för den fysiska världen som är byggd för den fysiska världen i den digitala världen? Det verkar tämligen orimligt. Och det är det som är så intressant just nu, och det som är så intressant med de här nätverken växer exponentiellt. Utvecklingen går ju snabbare för varje dag. Det går ju så snabbt att man knappt kan hålla koll på vad som händer. Du har ju vissa tokens, vissa projekt som kommer och går, och sen vissa som florerar och blir större än vad de någonsin varit innan. Väldigt svårt att säga på förhand vilka det blir. Men den här nätverkseffekten jobbar ju i en så kallad S-kurva. Och det kommer komma perioder då styrkan testas i nätverkseffekten och folk inte tror det. Och tider då folk är övertygade om nätverkseffekten och vi står i en jätteboom-period. Men över tid så kommer nätverkseffekten för vissa kryptovalutor bli väldigt, väldigt stark. Och det är för att nätverk är exponentiella, det betyder att de växer snabbare hela tiden. Och jag tycker att det är rimligt att man är skeptisk mot kryptovalutor. Det är inget fel, det är väldigt svårt att ta till sig vad som händer. Som sagt, det händer så mycket just nu att det är svårt att ens hänga med vad allting är. Men jag tycker man också ska ställa sig undrandes till varför många av de skarpaste hjärnorna i hela världen, då har ju liksom de skarpaste hjärnorna i tech, Andreessen Horowitz, inom finans, till exempel Stanley Druckenmiller, alla de är ju intresserade av Bitcoin, intresserade av krypto. De säger att det är det största som händer just nu. Och det här är liksom två skilda världar. Tech och makro är jätteskilda världar, men ändå är de obsessed med vad som händer i den här världen. Och då känns det jättekonstigt att jag som privatperson, som troligtvis inte är alls lika påläst som de här grabbarna är, eller människorna är, skulle säga att det här inte är någonting alls. Så jag tror det är väldigt viktigt att ha ett öppet sinne här, även om man inte förstår allt som händer.
Nej, och det gäller nog att fokusera på rätt saker. Det här, lite där vi sa med att kunna använda bitcoin som en valuta, det är inte någonting som kommer hända. I och för sig då, det finns ju ställen där det redan händer, men det är snarare liksom på darknet och handel med olagliga saker och sådär, där man kan tänka sig betala en liten premie för att, och längre betalningstider för att genomföra sin transaktion.
Exakt, att köpa en kaffe med en bitcoin, det är irrelevant. Det är inte intressant, för att bitcoin och andra krypto är digital infrastruktur för en digital värld. Du behöver inte ta in det till den fysiska världen, för det är egentligen något helt separat.
Precis, så egentligen bitcoin, det som är hela grejen är ju verkligen att det finns bara ett visst antal. Det finns 21 miljoner totalt, eller det kommer finnas 21 miljoner totalt, men vi vet redan idag att det finns så mycket. Precis som att med guld vet vi ungefär hur mycket det finns på jorden, och det blir dyrare och dyrare hela tiden att utvinna, desto mindre det finns kvar. Och det är egentligen samma sak här, och sen vad priset ska vara, det är ju totalt omöjligt att säga. Alltså det kan vara extremt övervärderat idag, eller så kanske priset kan lika gärna gå till 1 miljon dollar. Det handlar ju precis samma sak som med frimärken eller vad som helst. Det finns ett begränsat antal och folk har bestämt sig för att det där vill jag ha. Och då får man ju bara väga. Vi vet exakt vad utbudet är, men det efterfrågan är ju okänt. Så efterfrågan är det som styr priset på tillgången. Så ökar adoptionen, alltså fler vill ha det, ja, då kommer också priset stiga. Men där det blir riktigt, riktigt intressant och det som börjar hända nu. Blockchain, som sagt, innovationen, låter jag tjatig, men innovationen var ju att man kan säkerställa ägarskapet av en digital pryl.
Exakt, men det har ju hittills inte funnits så många applikationsområden, i alla fall enligt oss.
Nej, precis, utan man har ju bara kommit på egentligen det här med bitcoin. Okej, men då säger vi att du äger den här lilla biten kod, den här liksom bitcoinen som egentligen är totalt värdelös. Men nu kommer det här med NFT, eller non-fungible token, som vi velat prata länge om i podden. Och det har snackats otroligt mycket om de senaste månaderna. Och det här är ju jätteintressant, för helt plötsligt har man kunnat ta nästan vad som helst som är digitalt. Till exempel en tweet, eller en låt, eller ja, bara en random grej liksom, som du hittar på nätet. Och så kan du då autentisera tillgången, det vill säga vem den här tillgången tillhör, vem är det som äger den här tweeten. Och då kan du plötsligt ta, jag tror att det var Jack, alltså Twitters vd och grundare, han tog ju till exempel sin absolut första tweet någonsin och la upp för auktion så att någon kan köpa den av honom. Och det har också sålts mycket konstverk och sådana saker som NFT. Och de kan ju sen säljas vidare, för helt plötsligt vet man vem som äger den. Så du liksom, sen varför man ska äga den, det är en jädra bra fråga, men det är väl samma sak som konst. Du kanske kan skryta på fester om att säga, shit, jag äger den här grejen. Eller varför inte printa ut och sätta upp den på väggen, och som de frågar vad det är, och då kan du förklara att ja, jag äger den där saken digitalt.
Exakt, det NFT gör är att, och vi ska gå in lite på det här, att NFT skapar tillit, det skapar sällsynthet och det skapar värde. Men det sagt, är det jättemycket NFT-projekt som ges ut som i framtiden, det kommer inte vara värt någonting. Det är bara proof of concept, man testar bara massor med olika grejer. Det är som om jag och Niklas skulle sitta och måla massor med hundar på ett papper och försöka sälja det på Twitter. Det betyder inte att det är värt någonting bara för att försöka göra det. Men kollar man till exempel på Beeple, den här konstnären som gjorde ett konstnärsverk om dagen i 14 år och sålde då en NFT för 68 miljoner. Då kan man fråga sig vart det här värdet kommer från. 68 miljoner för alla människor är väldigt mycket pengar. Vem som helst kan ju kolla upp en bild på konstverket, printa ut det på väggen. Varför ska man då ha den här NFT:n? Hur kan den vara värdefull? Och då tror jag att man ska ta ett steg tillbaka här. Vad skapar värde? Tänk dig en utgåva av Romeo och Juliet. Det här, en bok av Romeo och Juliet, du kan ladda ner det gratis på internet. Det är ju inte värt någonting. Men tänk sen på en gåva från 1800-talet. Historien bakom den, hur många som har läst den, vad den här boken har varit med om. För många historiker och många som är intresserade av gamla konstverk och böcker, ja, då blir det här bli ett rätt attraktivt objekt som man kanske kan lägga en del pengar på. Tar det här ett nivå över det här. Tänk dig nu Romeo och Juliet, men signerat av William Shakespeare. Det är praktiskt taget ovärderbart. Och det här är olika nivåer av sällsynthet. Bara för att man kan läsa Romeo och Julia på internet gratis betyder inte att det signerade exemplaret från Shakespeare inte har något värde. Det är bara olika värde beroende på individen. Det finns ju jättemånga som inte har betalat ett enda öre för den här signerade Shakespeare-kopian. Men sen finns det ju några andra som hade betalat hur många miljoner som helst. Och det är samma sak med Beeples NFT. Originalet såldes för 68 miljoner, men alla kan se kopian. Men då kan man också ställa sig frågan, vad är en fysisk tavla värd? Hur mycket är liksom Mona Lisa värd? Det är bara lite trä, lite tyg, lite färg. Det kostar några 100 kronor att köpa.
Du får ju en större upplevelse av den om du har ett riktigt, riktigt bra, en bra reproduktion eller tryck av den. För då kan du ju faktiskt gå nära. Originalet är ju extremt litet och du får stå så långt bort för det är så mycket folk som tar i vägen.
Samtidigt är Mona Lisa ovärderligt. Och det är det här som skiljer materialet från Mona Lisan, det är autenticiteten, det är sällsyntheten. Och det är det NFT kan göra. Det kan koppla sällsynthet, värde och tillit digitalt.
Ja, det är väl det som kallas proveniens egentligen. Alltså vad är det egentligen? Det är värdet som tillskrivs någonting. Det som ger värdet till objektet. Det är inte liksom träet och målarfärgen som gör det. Och jag tror att den stora skiljelinjen, nu upprepar jag mig själv igen, men det är det här med om man ser digitalt som någonting verkligt eller inte. För jag förstår, många ser ju Mona Lisa originalet som en riktig sak för att den finns fysiskt att ta på. Men här tror jag verkligen att det är, jag tror faktiskt det är lite en generationsfråga om man ser saker som riktiga eller inte när de är på internet.
Ja, jag håller helt med. Vi lever i en allt mer digital värld och digitala världar blir allt viktigare. Du har ju liksom allt från Roblox till Fortnite och alla som är med där. Man försöker bygga metaverse, det vill säga en virtuell delad värld som är mer än bara ett spel. Jag menar, förut så såg man ju liksom att Fortnite hade in-game-konserter. Det var miljontals människor som närvarade, umgicks med sina vänner i spelet under den här konserten. Som du nämnde igår så släppte Gucci den här virtuella klädkollektionen i Roblox. Kostar pengar, du köper kläder till din avatar. Och det är liksom, det är av samma anledning varför du köper i verkligheten. Men då premierar man de här människorna att köpa det till sin avatar än att köpa det till sig själv. Att socialisera online är här för att stanna. Och det du kan köpa online, oavsett vad det är, men i det här fallet skins, det har ett rejält värde för många människor. Kolla CSGO, och, alltså Counter-Strike GO, och skinsen som finns där. De är handlingsbara på deras marknadsplats. De har ett monetärt värde. Men sen har du helt andra spel där du kan låna ut items. Det finns yieldkurvor, allt möjligt. Och egentligen, i grund och botten, många som lyssnar på det här vet ju vad skins är i datorspel. Alltså, du byter ut hur din karaktär ser ut i stort sett. Men har du någonsin köpt ett skin eller virtuella saker, då har du egentligen i grund och botten teoretiskt köpt en NFT. Du köper det som utility i en värld som du bryr dig om, eller för att statusen du får bland dina peers i spelet av att ha den här virtuella grejen. Och det här kommer börja hända allt bredare. Det kommer inte vara fast på en plattform, det kommer inte vara fast i Roblox, det kommer inte vara fast i Fortnite, utan det här kommer vara decentraliserat över hela internet. Det här med NFTs, det har ju främst prövats på digital konst än så länge. Teoretiskt sett så skulle det kunna användas på fysiska varor också. Du skulle kunna använda det för att autentisera allt från vin till fastigheter, förutsatt hur regleringar ter sig framöver. Ett av de intressantaste områden jag tycker är ju content creation. Och det är ju för att du och jag, Niklas, vi är ju verksamma där med podden och liknande.
Ja, och här blir det ju riktigt intressant med NFTs faktiskt.
Ja, för tänk dig till exempel en musiker. Du har idag 4 sätt att monetarisera musik. Du har streams, ja, eller CD som du är old school. Du har konserter, du har meet and greets. Och liksom cirka 8% av de här intäkterna då ryker av mellanhänder som tar pengarna. Och det NFT gör, det ger möjlighet för en helt annan typ av monetarisering som inte annars var möjlig. Jag menar, tänk dig någon som till exempel Billie Eilish, som idag är en av världens populäraste musiker. För 5 år sedan, om hon hade släppt en NFT som till exempel skulle ge rättigheter att kanske träffa henne en gång om året, en meet and greet så att säga, då hade det inte kostat så mycket att köpa den, för att för 5 år sedan var hon en nobody. Ingen visste vem hon var. Och det hade inte varit så många tagare på den NFT:n. Men nu, 5 år sedan, har hon exploderat, är antagligen en av världens mest kända musiker, eller i alla fall moderna musiker. Och relativt många skulle vilja lägga lite pengar på att träffa den här musiken.
Ja, precis. Och det här blir ju intressant av 2 anledningar. Dels så blir det ju kul då, för att du på ett sätt kan ju plötsligt betta på vem du tror kommer bli stor. Så du kan betta, du kan köpa Billie Eilish liksom exklusivitet billigt när hon inte är upptäckt. Men när hon blir stor så kan ju din token då bli värd jättemycket. Egentligen samma sak som att köpa liksom ett förhoppningsbolag eller någonting. Du kan komma in tidigt, men det kanske går åt helvete också för Billie Eilish och den där tappar värdet. Det andra som är riktigt intressant och som tog mig lite tid att fatta, det var ju att den personen som ger ut den här tokenen kan ju också få en provision, eller alltså få en del av värdet varje gång det säljs. Så att det är inte någon liksom, det är ju en win-win i det här fallet för Billie Eilish. När hon ger ut sin NFT som säger att man ska få träffa henne, ja, då tjänar inte hon så mycket pengar på det. Och till skillnad då från ett konstverk som då är det ju bara den som sålde den, säljer den nästa gång som får liksom betalt för det. En aktie är samma sak också, det är ju bara liksom senaste säljaren som får betalt. Men i en token kan du ju lägga in, eller i en NFT kan du ju lägga in att du som skapar också ska få liksom en kickback på varje försäljning. Så varje uppvärdering och varje transaktion så får du också lite mer betalt. Så du tjänar ju också på att du blir större, så det liksom finns ju ingen nedsida med att skapa de här tokensarna tidigt och sen låta dem växa med dig.
Exakt, det finns ett stort initiativ. Och jag menar, ett annat område inom musik är till exempel musikkataloger. Många musiker säljer sina musikkataloger och de royalties som medföljer där. Men när du har sålt dem så är de ju sålda för alltid. Du kommer inte få någon provision på dem längre. Och det här är ju liksom orsakat jättemycket problem för jättemånga musiker. Paul McCartney, han försökte i hur många år som helst köpa tillbaka sina rättigheter till vissa Beatles-album från Michael Jackson. Du har Taylor Swift som har spelat in sina gamla album igen för att hon inte har några rättigheter till sin egna musik. Men med NFT så skulle liksom de här musikerna kunna sälja sin musikkatalog men ändå dra in intäkter framöver från framtida uppvärdering. Man ser inte bara här i musik, man ser det till exempel i sport. Fotbollsklubben Manchester City gick ut i mars med att de skulle ge ut tokens till sina superfans. Där man skulle ha tillgång till promotions, man ska kunna rösta på olika saker angående laget, till exempel vad de ska ha på sig. Man ska kunna få belöningar vid de här tokensen. Och det låter kanske som en gimmick, men om man tänker efter lite, ju bättre Manchester City gör ifrån sig, desto fler fans lär de ju få. Och desto mer eftertraktade kommer de här tokensen bli. Är du då blir det relativt intressant att vara en tidig förvärvare av de här tokensen. Samtidigt som det är en framtida revenue generator för Manchester City. Och många av de här sportbolagen, de har ju svårt att få det att gå runt. Och sen är ju frågan också, kan det här göras utan blockchain? Ja, det kan det säkert göras. Men då är det beroende av en plattform. Och då krävs det tillit till plattformen, vilket utan tvekan hindrar spridning. För att det inte är så många som kanske skulle vilja lägga miljontals kronor i händerna på en plattform som eventuellt går under.
Nej, och här kan man ju argumentera att egentligen gäller det samma sak här. För om alla skulle överge den kryptovaluta som används för att verifiera här, då skulle det ju dö ut. Men det är ju annars sedan, som allting sker då på samma plattform i princip, ja då upprättas den plattformen längre antagligen.
Exakt, plus att du har ju redan... Vi säger att du kör en NFT via Ethereum. Ja, då har du ju redan nätverkseffekten i Ethereum att bygga på. Och det här ger ju någon typ av underliggande tillit att det här kommer fortsätta. Och det här är helt enkelt, det är en helt nytt sätt för monetarisering av creators, av communities som är väldigt intressant. Och jag tycker att det här applikationsområdet är bland det mest spännande för kryptotillgångar.
Ja, för det löser ju ett jättestort problem. Just det här med liksom innehållsskapare i den digitala eran. Det är ett jätteproblem med hur man ska finansiera den typen av verksamhet. Alltså hur ska en YouTuber försörja sig, eller en poddare till exempel, så som vi håller på. Hur ska de liksom försörja sig på det de gör? Ja, det finns ju egentligen två tillvägagångssätt idag. I öst, alltså i Asien och sådär, så är det ju mycket det här med mikrotransaktioner, det vill säga man donerar mycket. Det har gjorts en del försök på det i väst, men det har varit lite svårare. Men det finns ju Patreon och de här som faktiskt lyckas helt okej. Men generellt annars i väst förväntar vi oss att allting ska vara gratis, men reklamfinansierat. Och just det, förlåt, sen är det ju också så att med YouTubers och sånt så kör de mycket med affiliates och Instagram också. Det vill säga man klickar på en länk till Avanza och signar upp sig, och då får de 100 eller 200 spänn i cash. Alltså de får det i provision för att du signar upp. Så gör ju många också. Därav att de YouTubers som ofta klarar sig väldigt bra, ja, det är de som håller på med saker som är väldigt prylbaserade. Det vill säga man håller på med gaming eller matlagning eller någonting där folk som tittar på det också gillar att köpa prylar. Men NFTs ger ju en ytterligare möjlighet som kan vara väldigt, väldigt intressant. Och det är ju helt plötsligt att man kan då, som sagt, sälja saker digitalt. Man kan sätta till exempel, vi skulle kunna göra en NFT av vårt första avsnitt eller en meet and greet eller någonting liksom, som då helt plötsligt genererar pengar både för oss och kanske också för den som äger tillgången. Dessutom kan de ju sälja den dagen de har tröttnat på den här YouTubern eller poddaren. Ja, då kan de sälja sin token, kanske till och med till en viss vinst.
Jo, men exakt. Och... Det går ju tillbaka till det här konceptet 1000 true fans. Oavsett om du har 100 000 eller miljoner fans, det enda du egentligen behöver är kanske 1000 fans villiga betala $10 i månaden. Och så helt plötsligt så kan du dra in $100,000 om året.
Det var väl Joe Rogan som myntade, va, eller?
Jag tror...
Eller har blandat ihop det med någonting?
Jag tror inte det.
Nej, jag kanske i och för sig blandar ihop det med Joe Rogan, sa jag någonting någon gång om att gör någonting, det enda du ska tänka på är att göra någonting som spelar väldigt stor roll för några få. Men det är ett liknande koncept. Det handlar helt enkelt om att du har 1000 superlojala fans. Ja, det kan faktiskt räcka om de då är tillräckligt betalningsvilliga för det du gör. Ja, då kan det bli ganska bra pengar på det och du kan försörja på det. Du behöver inte ha en enorm plattform.
Exakt, och jag tror att det här området kommer explodera de kommande åren, och framförallt när man kollar på de yngre generationerna, de yngre människor, vi snackar typ Gen Z, alltså typ för unga för att lyssna på den här podden, då tycker jag att de att det här är en självklar utveckling. Men ju längre man går upp i åldrarna, desto mer främmande blir det här konceptet. Pratar man med, även när man pratar med folk runt 30, så har de väldigt svårt att se nyttan i det här. Så jag tror att det är extremt viktigt att man är öppen, även om man inte 100% förstår den här utvecklingen. För det finns så extremt många intressanta applikationsområden för krypto just nu som inte riktigt fanns, eller inte var mainstream i alla fall, för liksom bara några år sedan. Då har, som sagt, NFT står också, DeFi, Decentralized Finance, som till exempel sätter lån och försäkring på blockkedjan.
Ja, och sen har man där med som Cardano, där man pratat om det till exempel med att hjälpa fattiga länder i Afrika att få ID-system och sådana saker. Så det finns väldigt mycket fördelar med att digitalisera äktheten, eller kunna autentisera eller verifiera sakers äkthet digitalt.
Exakt, och om du någonsin har köpt något virtuellt, så det är egentligen startpunkten för att förstå varför det här är intressant. Varför det är så intressant med digital infrastruktur. Det handlar ju om att bygga en digital infrastruktur för en digital tidsålder. Du nämnde Cardano. Polkadot är ett annat väldigt intressant projekt. Och det handlar helt enkelt om att bygga ett lager ovanpå alla krypto så att de kan interagera med varandra. Tänk internet. Du har ju egentligen ingen koll på de underliggande systemen, eller de flesta av oss. Du vet ju bara hur man använder det. Och det tänker liksom till exempel Polkadot att krypto ska vara. Du ska inte behöva bry dig om att du köper liksom basket, alltså NBA NFTs via Ethereum, som inte jag tror att de flesta gör. De ser bara att här är digitala basketkort. De vill jag ha. Och så köper de dem. Många har säkert inte alls kollat att det ligger på Ethereum. Och så tror jag utvecklingen kommer att vara. För varför ska man behöva bry sig om tekniken under man vet hur man använder den?
Alltså, för att summera ihop det här egentligen som vi har pratat om. Det här är en otroligt intressant utveckling. Och det som är kul, det är för att jag kommer ihåg när Ethereum lanserades. Då var det liksom revolutionerande och det lät så häftigt att man skulle kunna liksom köra appar på blockkedjan och man pratade om försäkring och så. Men man såg inte riktigt exakt vad applikationen skulle bli. Och det är det som är häftigt nu. Och till skillnad från Bitcoin. Bitcoin är ju bara som sagt ett sätt att pumpa in pengar och hoppas att de behåller sitt värde eller till och med går upp i värde. Men Ethereum möjliggör ju faktiskt decentraliserad finance helt enkelt.
Jag tänker bara kommentera lite där snabbt att Bitcoin har andra användningsområden också. För att jag vet att folk kommer kommentera det. Men de flesta förstår vad Niklas menar här.
Ja, men precis. Det jag egentligen ville poängtera det var att Ethereum som sagt såg så lovande ut när det kom. Men det är först nu och de senaste åren man verkligen börjar se att de här användningarna, eller det börjar faktiskt användas för de här sakerna. Och det betyder nog bara att vi är liksom i dess linda. Det kommer bara explodera precis som internet har gjort. Och det är helt naturligt, för vi lever i en mer digital värld där allting blir digitalt, blir mer viktigt för folk. Som sagt, de som växer upp i med Roblox och Fortnite, fråga vilken unge som helst, det ändrar de önskas julklapp, det är presentkort för att kunna köpa, vad heter det, V-Bucks och Robux, det vill säga de här digitala hittepåvalutorna som bara går att använda för att köpa skins i de här spelen. Och det är inte så konstigt, för att man bygger de här stora världarna där liksom allting integreras in i spelen. Titta bara på Travis Scott, Marshmello och det är flera andra artister som har uppträtt i Fortnite och Roblox, haft konserter där. Så folk går liksom på konserter online, och det är klart att man vill sätta på sig, kanske köpa artistens t-shirt när man är där, precis som man gör på konserter på riktigt. Och jag vet att det sitter massvis med folk nu som sitter och skrattar åt det här och tycker att det är helt idiotiskt. Men det är faktiskt skitsamma om folk tycker, för att betalningsviljan finns där och det är det enda som spelar roll.
Ja, jag tycker också man ska ta sig en tankeställare där. Om man sitter och skrattar om folk som lever så, då kan man ju också tänka själv, men hur många poddar lyssnar du på om dagen? Hur många interagerar du med på till exempel Twitter? Det är antagligen stor sannolikhet att du redan lever väldigt digitalt utan att kanske själv inse det. med det sagt, de här kryptovalutorna, det kommer inte gå spikrakt uppåt. Det kommer inte vara säkert vem som segraren är. Det här kommer vara väldigt cykliskt. Det kommer vara extrema boom-bust-cykler. Kommer ena stunden känna dig hur rik som helst, för andra stunden känna dig liksom, vad hände här? Typ som den här veckan gått ner 30% och man visste inte alls vad som hänt.
Nej, så bara för att framtiden ser lovande ut så är det ju inte nödvändigtvis en stensäker investering. Kanske tvärtom till och med. För vi vet ju inte vad priset ska vara. Det styrs ju bara av efterfrågan.
Exakt, och det styrs av värdet på de här nätverkseffekterna. Och vi vet faktiskt inte vad risken är, för vi är i uncharted territory. Men å andra sidan, det är väldigt många som investerar i saker de inte vet vad risken är heller. Men en sak är faktiskt rätt säker. I en exponentiell värld, då är reward större än risk.
Vi brukar ju så här på slutet ha en innehållsförteckning. Jag vet inte om vi ska ha det nu, men vi kan ju nämna en fall att både du och jag har ju lite Bitcoin, vi har lite Ethereum, vi har lite Cardano också faktiskt, när Valor, vår fantastiska sponsor den veckan, har släppt ett certifikat på det. Och även som sagt Bitcoin och Ethereum kan du också hitta via det certifikat. Vad har vi nämnt mer? Polkadot, Roblox kanske?
Exakt.
Äger du något av dem eller?
Jag äger inte dem, men jag äger den största shitcoinen av dem alla, svenska kronan.
Helt rätt. Men oavsett vad vi säger ska du komma åt, inget hört när podcasten ska ses som råd. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi nämnde ju Valor där, men vi vill också tacka våra andra två sponsorer. Dels har vi Fidelity som har fantastiska fonder. Man ska förstås alltid läsa på om alla risker och alla viktiga dokument och så vidare. Men de har ett jätteintressant fondutbud som du hittar hos din nätmäklare eller på fidelity.se. Och sen kolla in IPO:n för Saveland och följ deras vd på Twitter. Du kan gå in på IPO.se och så klickar du på Saveland så hittar du all information du behöver.
Ja! Och glöm inte att du kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Där ni givetvis endast ska följa mig, Fabian, och inte Niklas, så att jag kommer ikapp hans stora följartal.
Ja, framförallt verkar jag bara sprida massa hat också med tanke på dagens Twitter-tråd som har spårat ur. Sist, men absolut inte minst, vill jag säga stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.